This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Välkomna till CSR-podden där vi pratar om CSR och hållbarhet och ansvarsfrågor för företag. Och vi bjuder in personer som vi tycker är spännande och intressanta som vi vill ha samtal med. Och idag så har vi pratat med Anders Wikman. Och vem är det, Åsa?
Oj, oj, oj. Det är en lång meritlista den här mannen har. Han är idag ordförande i Romklubben, en av två ordförande. Han är ordförande i Återvinningsindustrierna. Han är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Extra poäng för er som vet vad de gör. Jag är lite osäker själv. Han har varit generalsekreterare för Svenska Röda Korset och för Naturskyddsföreningen, riksdagsledamot tidigt i sin karriär och EU-parlamentariker och drivit den offentliga utredningen om upphandling. Och framförallt ska jag säga så är han en vital debattör i hållbarhets- och miljöfrågan.
Och så har han sommarpratat 2 gånger. Det är inte alla som har gjort det.
Det är grymt för att vara Sverige.
Ja. Och han har skrivit en bok med Johan Rockström också. Och
han
som väldigt många känner
till. Ska även skriva böcker. Håller på att skriva böcker. Ja.
Det här är ett vindlande samtal från Anders Wikmans olika områden.
Det är det, och det var spännande och roligt att ha honom här.
Din meritlista, den är ju ovanligt lång får man säga, och du har ju gjort ovanligt mycket omväxlande saker. Du är före detta politiker, generalsekreterare på Röda Korset och EU-parlamentariker, du har FN-tjänster. Vi kommer att komma tillbaka till flera av de här sakerna. Men jag undrar så här, vad drömde du om när du var barn egentligen?
Nu ser Anders helt deprimerad ut när vi säger att du har en lång lista.
Nej, det visar ju bara hur gammal jag är.
Nej, det är väl något att vara stolt över istället.
Ja, jag har haft en väldigt tur i livet att få göra, eller få se samhället från olika sidor.
Men var det här du drömde om när du var barn? Var det du skulle bli? Alla de här rollerna?
Alltså jag kommer inte riktigt ihåg vad jag drömde om när jag var barn. Jag var ganska öppen för många olika möjligheter när jag började studera en gång. Och jag började med juridik och gick i vägen efter bara 4 månader och tyckte att det var dötråkigt. Och sen började jag studera statskunskap och ekonomi. Och sen så småningom blev jag indragen i studentpolitik och var knappt jag hann avsluta min examen. Mm.
Och så var det igång.
Ja, så var det igång.
Vilken titel ger vi dig idag? Kan vi kalla dig för miljödebattör eller vad kallar vi
dig? Ja, det kanske man kan göra. Och författare faktiskt, för jag skriver ganska mycket.
Miljödebattör och författare går du under idag.
Ja.
Ja, välkommen.
Eller samhällsdebattör.
Därför att du har tidigare miljöfrågan, sagt att du inte vill vara miljödebattör.
Alltså miljöfrågan, den har ju hela tiden placerats i ett fack. Mm. Där ute i kanten någonstans. Och det är ju helt fel. Därför att den har ju att göra med våra, ja, de livsuppehållande systemen. Och det är ju ett väldigt nära samband mellan ekonomin och ekonomins sätt att fungera och det vi kallar för miljöfrågor. Det är tyvärr så att människor i allmänhet inte riktigt ser det. Eller de ser inte den fulla vidden av det, utan de tror att det fortfarande är en liten sektorsfråga, och det är det inte.
Samhällsdebattör.
Just det.
Blev det. Mm, vackert så. Du är en aktiv debattör i allra högsta grad. Jag tittar på dina tweets och du tweetar någonstans mellan 3 och 5 tweets om dagen. det är en helt extremt hög nivå skulle jag säga. Och risken med hela det här samtalet är att vi svamlar bort allting efter det här. Om du skulle säga en viktig sak som du vill att lyssnaren på den här intervjun liksom tar med sig hem, vad skulle det viktigaste vara? Ett enda budskap.
Ja, det är väl att vi är väldigt lyckliga som har förmånen att ha att bo i och ha fötts i ett land där det är relativt sett lugnt, demokratiskt, välordnat. När vi ser oss runt om i världen så är det ju väldigt annorlunda på de flesta andra ställen. Jag tror vi har en tendens att glömma bort att vi är jävligt privilegierade. Och att vi måste ta ansvar utanför oss själva. Och jag tror att det är en bra utgångspunkt.
Med det privilegierade kommer en skyldighet.
Absolut.
Mm.
Det var någon av de stora tänkarna som sa någon gång att man ska försöka sätta sig in i, man ska försöka ibland sätta sina fötter i den fattiga skor så man förstår vad det är frågan om. Och det tror jag lite fler människor skulle göra. Det är så lätt att hamna i ett vi dem och det är inte mitt ansvar. Och hela debatten kring flyktingmottagande och så vidare har ju väldigt mycket handlat om, inte i början men numera, om att vi har en kris här på hemmaplan. Men krisen är ju framförallt i de områden varifrån de här människorna kommer. Så att, ja, jag tycker det där förföljer mig hela tiden. Alltså vilken yndest det är att bo här.
Mm. Och skulle inte jag skicka mitt barn egentligen som ensamkommande flyktingbarn om jag hade det alternativet? Ja, nej. Bra, tack. Mm. Nu.
Vi tänkte att vi skulle titta lite på trender i hållbarhetsvärlden. Och om vi lägger lite fokus på de samtal som pågår kring klimatfrågan just nu. Så hur ser du på det? Tycker du att vi pratar om rätt saker och talar man på rätt sätt om de här frågorna?
Ja, både ja och nej. Alltså, det är ju lätt att bli beskylld för att vara alarmist. Och är man alltför alarmistisk och pekar på problemen för starkt så ser folk, människor i allmänhet, ingen utväg. De ser inga möjligheter och då ger de upp och bryr sig inte. Så det gäller att hitta en bra balans. Men det är klart att riskerna som vi nu ser det, på massa olika områden på grund av att klimatet blir mer instabilt är ju stora och väldigt allvarliga. Och samtidigt kan vi säga att klimatfrågan är bara ett symptom. Därför att vi överutnyttjar så mycket av naturens resurser rent allmänt. Och där klimatfrågan då har blivit en det kanske tydligaste, därför att vi mäter utsläppen regelbundet och vi har en regeringsprocess igång, alltså alla länder är med i en process sedan 20 år tillbaka och debatterar det här och försöker anta målsättningar och handlingsprogram och så vidare. Men det är ju lika allvarligt med förstöringen av haven, utfiskningen, biologisk mångfald, jorderosion och förstöring av matjord och så vidare. Det är så många exempel på att vi lever utanför naturens naturliga ramar, kan man säga.
Men samtidigt så är vi ju nu inne i en era av väldigt positiva miljöbudskap. Till exempel Svante Axelsson, han personifierar den väldigt mycket. Ja. Du har ju också tidigare generaldirektören Thomas Kåberg som pratar om solpanelsrevolutionen. Och ja. Man, kunder ska nudgas, det vill säga de ska puttas i rätt riktning och du har Paris med frivilliga avtal. Och är positivismen klok egentligen eller banaliserar den de här stora utmaningarna som du just pratar om?
Jag satt med Svante Axelsson i morse.
Mm, så du är positiv
i en timme. Och, nej men alltså, han är ju jättebra för det jobb han har, Fossilfritt Sverige. Och han ska ju verkligen peka på möjligheterna och komma fram till åtgärdspaket som lever upp till de här möjligheterna. Mm. Så att jag tycker han har hamnat väldigt rätt.
Mm, men om vi inte bara,
det är klart att jag skulle inte beskriva verkligheten exakt som han gör. Men det är väl bra att vi har många röster i kören.
Mm.
Och men jag har ju väldigt svårt för närvarande att se hur ekvationen ska gå ihop, det har jag.
Du är inte fullt så positiv?
Nej, jag är ganska pessimistisk därför att det går så rasande fort när det gäller att utsläppen ökar halten av växthusgaser. Även om vi planar ut utsläppen så är de fortfarande på en så väldigt hög nivå, så vi lägger hela tiden nytt till volymen så att säga.
Och insatserna räcker inte till eller?
Nej, och det är ju så tröga system alltså. Och vi har ju fokuserat väldigt mycket på energi. Och på elsidan händer det mycket som är positivt. Det gör det, även om det går för långsamt, men det gör det. Sol och vind bryter igenom. Och det trodde vi inte för 5 år sedan att det skulle gå så snabbt. Men resten av energiförsörjningen som inte har med el att göra, och vi kan inte elektrifiera allt, det är ju fortfarande ett stort frågetecken.
Och vad skulle resten då? Det är mycket transporter såklart och materialtillverkning.
Transporterna ska ju elektrifieras kan man säga.
Ja, alla kommer väl inte vara där.
Men alltså,
vad är då resten? Bara så att
resten är ju materialförsörjning.
Precis.
Det är hela infrastrukturen. Mm. Det är stål, cement, aluminium, det är plast.
Förädling och råvara.
Ja, det kan man säga. Och sen är det naturligtvis hela jordbruket. Alltså bakom varje kalori på matbordet så är det 5-6 kalorier med fossil energi. Och det gör ju att det är en stor utmaning och det har vi inte börjat prata om.
Men är det lite som att jag fick bilden av att vi har någon som står framför ett tåg som håller på och rusar fram och vi ser tåget rusa och så försöker vi nudga den av rälsen med lite positiva tillrop just nu. Det är ju där miljövärden är. Vi håller på att lära oss att vara lättsamma och roliga. Är det en adekvat bild? Borde vi egentligen vråla och kasta oss istället?
Jag tillhör ju den här miljövärlden och jag tycker att vi har varit dåliga på att beskriva vikten av att faktiskt utveckla ett nytt förhållningssätt och en ny ekonomisk modell. Och ett nytt förhållningssätt, det skriver jag om i en bok som Ernst von Weizsäcker, tyske vetenskapsmannen, och jag kommer ut med om några månader på engelska. Den har faktiskt redan kommit ut i Tyskland och vi talar om en new enlightenment, alltså en ny upplysningstid. Vi går tillbaka i historien och ser att upplysningstiden, vetenskapliga revolutionen, var fantastisk. För plötsligt var det kunskap och vetande som gällde. Och demokratin växte fram parallellt och vi bröt kungarnas och feodalherrarnas makt och vi bröt kyrkans och påvens makt. Som jag hade byggt på myter och föreställningar som var allt annat än bra. Så det var jättebra. Men vi skapade ju också ett väldigt reduktionistiskt system. Mm. Där vi är väldigt bra på att analysera in i minsta detalj. Men det är väldigt få som ser helheten. Och det är helheten som är problemet.
Mm.
Och det är frågor, de svåraste frågorna berör många sektorer på en gång. Och vi är jäkligt dåliga på att hantera det. Och därför så behöver vi fundera över hur vi organiserar forskningen, hur vi organiserar utbildningen. Vi måste ju ge människor en möjlighet att se hur saker och ting hänger ihop. Men de allra flesta jobbar i sina silos. Så att jag tycker miljörörelsen är för lite systemisk. Den är för lite holistisk. Den talar för lite om helheten.
Det här var ju saker som du var inne på redan i ditt radioprat 2012. Och det är också ett budskap.
Jag hade ett 1998
också.
Ja,
det vet vi.
Vi vet. Vi är väl medvetna.
Men, och det är också, finns ju med som budskap.
Vad jävla bra musik faktiskt.
Ja, tyvärr har vi inte musik här. Det är faktiskt det saknas.
Jag gör ett nytt försök. Du har också med dig som budskap i boken Den stora förnekelsen som du skrev med Johan Rockström 2011. Så du är väldigt tydlig med att vi behöver få ett nytt sätt att se på lönsamhet och tillväxt. Och du säger också att vi kan inte kalla någonting för lönsamt eller tillväxt om det urholkar naturtillgångar och ekosystem.
Mm.
Om jag citerar dig så säger du att den som talar om ständig tillväxt på ett ändlig planet är antingen en idiot eller ekonom.
Mm.
Det tycker vi ekonomer är väldigt,
ja,
väldigt tacksamma.
Alltså, det är inte jag, det är Kenneth Boulding som var en ledande ekonom.
Men vi lät dig få det citatet.
Tycker
du att vi är på väg mot en ny paradigm inom det här?
Nej, inte ännu. Men det har byggts upp en väldig massa kunskap. Och det har byggts upp, vi har haft en rad processer som har tittat på hur skulle vi egentligen mäta framsteg i samhället om vi inte mäter i BNP-mått.
Mm.
Jag har varit med om flera sådana här internationella processer, Beyond GDP har de hetat. Och där har Världsbanken varit med, EU-kommissionen, Världsnaturfonden, Romklubben. Det har varit många partners. Och även här i Sverige har vi haft en utredning på det temat. Så att,
Tillväxtverket har utredning
ja, på det så temat.
Men det har inte slagit
nej,
än. Ingen av dem har slagit än ordentligt.
Nej,
därför, är det ekonomerna som inte stiger på? Vilka är det som
ja,
inte...
det, men det är väl också det att vi har byggt hela systemet på att det ska expandera. Därför att om det inte expanderar så får vi problem med pensioner och socialförsäkringar och gud vet allt. Och det är klart man kan säga att en ekonomi som inte växer, den får naturligtvis problem eftersom vi hela tiden har en viss produktivitetsökning. Det kommer in ny teknologi som gör att det är effektivare att göra grejer och erbjuda tjänster och då blir folk över, de får inga jobb och så vidare. Så att det är en komplex materia. Men vi har ändå vissa fysiska randvillkor och de har vi en tendens att skjuta åt sidan.
Mm.
Och vi har den här föreställningen som ju den nyliberala ekonomiordningen lanserade någon gång på 70-talet.
Alldeles för länge sedan.
Ja, men det var ju då. Det var Montpellier Society som, och de har ju haft många inflytelserika ekonomer. Och de hade egentligen två budskap. Det ena var att om ekonomin växer så blir det och i början blir några människor väldigt rika, men så småningom så får vi den här trickle-down-effekten. Det vill säga, alla båtar lyfts. Det var så Margaret Thatcher talade om det. All boats will be lifted by growth. Så är det ju inte. Vi ser ju nu, och Piketty har ju visat det, att det finns ingen automatik i det här, utan det krävs ju en jäkla massa politik, skatter och annat, för att se till att man får en viss omfördelning av de här pengarna som hamnar väldigt ofta hos de rikaste. Och kapital ackumulerar ju. Har jag mycket pengar och investerar det klokt så blir jag ännu kapitalstarkare. Medan de som inte har några pengar, de hamnar efteråt. Så det är det ena. Och det andra är den här idén, va, som en amerikansk ekonom som heter Kusnets hade, nämligen att i början när ett land utvecklas, ja, då är det väldigt smutsigt och det är mycket pollution. Det är mycket föroreningar och avfall och sådär. Men så småningom blir folk intresserade av att det ska vara renare luft och så vidare. Och då fixar man det där, va. Så att då leder tillväxten till att föroreningar och alla problem på miljösidan, de går mot noll. Ingen av de där två hypoteserna visar sig ju rätt. Vi kan se att det är en direkt linjärt samband hela tiden mellan tillväxt i ekonomin och till exempel koldioxidutsläppen. Och Sverige, när vi säger att vi har brutit det sambandet, det är ju bullshit.
Vi har exporterat sambandet.
Ja, vi har exporterat. Och vi tittade ju i miljömålsberedningen i klimatstrategin, vi tittade ju bara på de territoriella utsläppen. Och då kan vi konstatera att de ligger på ungefär 6 ton per capita. Men skulle vi ta in allting det vi importerar och utrikesflyget och båttransporter till och från Sverige, ja, då är det frågan om 10 ton per capita. Och då har vi faktiskt påverkan gått upp.
Mm. Och det är ju, problemet är ju att man där har mått som är icke-rationella för individen. För jag bryr mig egentligen inte om vad som konsumeras i Sverige. Och vad min konsumtionspåverkan är ju den som är relevanta för en privatperson.
Mm.
Så här talar ju politiken och den normal medelsvensken helt olika språk. Eller helt olika. Men jag ska kommentera dina ekonomiska modeller. Min upplevelse är att det här är också ekonomiska modeller som stämde i en era. Under 80-talet stämde triple down, eller trickle down av den wealth, den inkomst som ackumulerades. Alla blev lite rikare. Men det känns som
inte överallt.
Nej, inte överallt. Men vi har liksom inte fått någon ny skola. Det känns som vi försöker använda väldigt gamla modeller på väldigt nya problem. Och det är därför det blir tomt. Mm. Vad ska nationalekonomerna säga nu som är de stora nya erorna? Och där har vi liksom en tom lucka.
Ja, jag tycker de sitter med byxorna nere.
Ja, men lite ja, så. Och varför har vi inte fått några nya modeller som gör analyser av en global ekonomi och globala flöden kontra att vi nu har sett den här motsatta rörelsen att kapital ackumulerar. Och kapital ligger på fel ställen.
Ja.
Kapital tjänar inte en utveckling inom ramarna för.
Vi har en så kallad oversupply. Vi har för mycket pengar på områden som bara ger finansiell rentabilitet.
Precis, och det är, finansiella marknader säger.
Det är spekulativa marknader, det är tillgångsvärden, det är fastigheter, det är markområden och så vidare. Medan vi har för lite pengar på de områden där vi behöver investera i sociala och miljömässiga nyttigheter. Så det där är ett jätteproblem.
Du pekar ju väldigt mycket på ekonomin och finansbranschen när vi pratar om det här. Ja. Finns det någonting som man gör rätt där? Ser du någonting som skulle kunna vrida det åt rätt håll?
alltså den klassiska bankverksamheten med sparbanker var ju väldigt bra. Va? Den försörjde ju lokalsamhället och regionalsamhället med möjligheter att starta verksamheter och göra investeringar och så vidare. Mm. Men ju större de här bankerna och finansföretagen, och de ser lite olika ut, men ju större de är, desto mindre hänsyn tar de ju till det lokala, och desto mer av pengarna hamnar ju trots allt inte i den reala ekonomin, utan det handlar ju väldigt mycket om fastigheter, mark och naturligtvis en hel del spekulation i teknik och innovationer och sånt.
Ja, och du har ju hela bankförflyttningar också nu i Nordea-affären till exempel. Ja, ja. Hur ser du på den?
Ja, alltså jag har sett på två sätt på den. Å ena sidan så minskar risken för Sverige. För Nordea är en väldigt stor bank, och om de skulle plötsligt gå dåligt därför att de har gjort felaktiga investeringar, då sist och slutligen så kommer det hamna på skattebetalarna här. Mm. Även om man säger att det inte ska göra det.
Ja,
så det är bra. Men, och då har Finland fått det istället. Å andra sidan tycker jag att sättet och argumentationen stör mig enormt. Alltså den här Valros tycker jag är en oerhört arrogant person. Han lär ju tydligen stanna kvar i Sverige själv, för att det lägger skatt på individer här. Men alltså hela den här grejen var att man på marginalen, man ändå tjänar så mycket pengar. Mm. Därför man är missnöjd med den svenska regeringens införande av en lite högre skatt på transaktioner. Eller ja, jag kommer inte ens ihåg vad den kallas, den här skatten. Det störde mig enormt. Alltså.
Det är konstigt att vi inte har varit en folkrörelse, tänker jag. Alltså här har vi en före detta svensk statlig bank som bestämmer sig att när staten bestämmer sig för att jobba med högre säkerhet och inte utsätta folk för så mycket risk, då bestämmer de sig för att flytta. Jag tycker det är en spektakulär historia som bara har...
Ja, ni är överens om det. Vi har ingen i rummet som säger emot.
Okej, så att, du har sagt så här.
Men det här med ekonomin, alltså, varför har vi inte en bättre ekonomi? Alltså, om jag läser Piketty, jag har inte läst den tjocka.
Det är kapitalet.
Ja. Mm. Men jag har läst, det finns en kort sammanfattning på engelska.
Det är väl den
67.
De flesta av oss har läst.
Just det, men där står det ju väldigt tydligt att han menar att kapitalismen har en inneboende kraft att leda till större skillnader, och att perioden mellan 1931 och säg slutet på 70-talet var exceptions, var undantag. Därför då behövde man, efter den stora depressionen på 30-talet, så behövde samhällena gå in och verkligen stötta alla människor och få igång verksamhet igen. För det höll på att ramla upp sitt korthus. Och då jämnades skillnaderna ut. Kriget förstörde otroligt mycket, och även då behövde man bygga upp och satsa på kollektiva lösningar. Och väldigt många stora förmögenheter slog sönder. Medan vi nu då efter 1980 och framåt är på väg där vi var i princip på 1920-talet, nämligen att de rika blev rikare och de fattiga blev i alla fall inte...
Rikare? Nej. Nej, definitivt inte.
Sen är det ju...
De extremt fattiga blir ju rikare. Ja. Där har vi ju faktiskt, det måste vi.
Men... Ja, om man nu ska tro statistiken, för att Världsbanken hade länge 1,25 dollar per dag som fattighetsgräns. Mm. Och den lade man fast 1991. Mm. Och den ändrade man först 2009, eller om det var 2010. Och man flyttade upp det till 1,90 dollar per dag och capita. Jag tror den skulle ligga på 2,50 eller 3. Va? Och då har den här lyftet inte varit fullt lika imponerande. Men det är klart att det har hänt mycket. Och Kina har ju verkligen, där har ju mycket skett. Mm. Där har vi fått en medelklass som tidigare var väldigt, väldigt fattiga. Så att, jag menar, det är ju inte så att allting är svart eller grått. Utan det är ju en hel del som är mycket positivt. Men jag tycker ändå att ekonomisystemet och ekonomimodellen, den har på något sätt inte riktigt tänkt med. Och sen kan man möjligtvis säga att politiken har blivit mindre visionär, mera kortsiktig. Vänstern har ju i princip fallit ihop som ett korthus i stora delar av världen. Det är väldigt egendomligt i ett läge när folk i gemen känner otrygghet och är rädda för sina jobb och så vidare. Att de då går så långt ut till höger som de gör nu då i Österrike och i Tyskland och i Norge och
i USA.
Kan väntas göra även i Sverige.
Men är det inte för att det är tydligare löfte på den kanten?
populist löst för löftet.
Ja, vi kommer att förändra din tillvaro. Det beror på de här sakerna är fel. Det är väldigt enkla lösningar.
Ja, men de enkla lösningarna funkar ju aldrig. Och det vet vi. Och dessutom kan vi ju inte gå tillbaka. Vi är på väg framåt med en väldig fart på grund av teknologiutvecklingen. Så att de här bruksorterna som har tappat jobb, de kan ju inte få tillbaka samma jobb. Även om vi skulle återindustrialisera Europa eller Sverige som man talar om ibland. Det blir inte massa jobb, utan det kommer att vara helrobotiserade fabriker. Jag läste en fascinerande artikel i någon av de engelska tidskrifterna häromdagen om det. Alltså det kommer nog att gå att tillverka väldigt mycket som idag tillverkas i verkstaden i Kina. Kommer nog kunna tas tillbaka till Europa och tillverkas nära hemma. Därför att tekniken möjliggör det. 3D och så vidare. Men det kommer inte bli massa jobb.
Det kommer bli andra jobb och inte massa jobb. Nej. Men absolut. Du har sagt också att stor kris kommer vilja till förändring. Och givet vad vi har pratat om nu som inte är så muntra, inte så muntra drag. Men jag tänkte också på EU skakas av att Storbritannien lämnar EU. Mm. Bestämmer att lämna. Donald Trump kan vi inte låta bli att prata lite om. För det är ju ett skrämselhicka. Är vi på väg? Är krisen så djup så att vi kommer till förändring? Vad tror du? Eller måste vi åka längre ner?
Ja, jag tror, tyvärr tror jag det.
Vi ska halka längre ner.
Ja, jag tror det. Ja, det verkar så. Men jag tycker USA är ju... Det är möjligt att vi inte ser det som sker i vad som sker. Men när man tittar på demokraterna så har ju inte de samlat ihop sig ett enda dugg.
Inte än, i alla fall.
Och så det finns ju liksom ingen riktig opposition. Och det räcker ju inte med att folk går ut på gatorna i marscher. Det måste ju kanaliseras någonstans. Men jag hoppas ju att Trump ska medverka till att det blir en pånyttfödelse för kloka politiska rörelser. Och egentligen borde ju, jag menar, Amerika behöver ju inte nytt parti eller nya partier. Mm. Bägge de här partierna är ju korrupta. Mm. Absolut korrumperade därför att de är så beroende av finansiella pengar.
De behöver ett nytt demokratiskt system nästan. Ja. Om vi nu ska
men du sätter ändå ett hopp till Trump.
Nej, det gör jag ju inte. Men,
du sa
men,
du hoppas att Trump
alltså reaktionen blir så stark.
Ja, du menar antitesen mot honom.
Dålig, alltså.
Men alltså jag vågar nästan inte säga det. Därför att då kan, det är precis som du nu tolkar det. Va? Att jag tycker att han på något sätt är bra. Nej, en av de saker jag tycker är allvarligast. Och det skrev Jenny Norberg om. Och jag tror även Björn Wiman skrev. Båda de två skriver jävligt bra tycker jag. Både i DN och Svenskan. Och Jenny skrev om det här med alla de här psykiatrikerna och psykologerna som nu kommer ut med en bok och som på håll då har gjort analysen att Karl är galen.
Med diagnoserar honom.
Eller att han i vart fall inte har den mentala statusen att han borde vara president. Och Björn Wiman skrev någonting liknande, men bägge två var också inne på det här att det som händer när presidenten i världens största ekonomi beter sig som han, det blir att man får någon slags normalisering av ett beteende som vi bara för ett år sedan skulle sagt det där hör inte hemma i ett vettigt samhälle. Men nu, varenda dag kommer ju någonting. Han är oförskämd. Mm. Han ljuger. Han hoppar på folk utan vidare. Han är narcissistisk, han är upptagen av sig själv. Alltså det är så många drag.
Han är oförutsägbar totalt.
Det är så många drag som är så obehagliga. Mm. Och att en sån, alltså det var ju, men du har ju flera sådana. Du har Erdogan, han är ju lite likadan. Du har den här killen Duterte i Filippinerna. Du har Modi i Indien. Det är ganska, på ganska många ställen vi har den här typen av populister som utnyttjar läget så att säga.
Mm. Du, vi återvänder lite mer till vår egen vardag lite grann.
Nej, vi blir mycket mer glada nu. Nu kommer vi bli glada. Nu kommer vi komma till favoritämne.
Sedan 2013 så är du ordförande i återvinningsindustrierna. Och det är ju en central bransch för att vi ska kunna realisera cirkulär ekonomi. Och det pratas ju väldigt mycket om cirkulär ekonomi. Men hur nära är vi egentligen?
Nej, vi är ganska långt bort från det. Därför att fortfarande är det ju så att det är billigare för dem i de allra flesta sammanhang att använda jungfruliga eller virgina råvaror jämfört med att använda andrahandsmaterial. Och det i sin tur beror på att även om vi samlar in en massa plast eller elektronik så är det så designat. Alternativt det är inte standardiserat så det går inte att göra särskilt mycket av det. Och det här är pudens kärna, och jag tror inte att politikerna riktigt har fattat det, utan de talar fortfarande om att vi ska höja återvinningsprocenten och sådär. Och Karolina Skog, hon talar ofta om att kommunerna måste få en tydligare roll. Ja, jag har inget emot kommuner, men jag tror att eftersom vi talar här om att vi ska åstadkomma någon form av efterfrågan på andrahandsvaror, ja, då måste det ske på en marknad, och jag tror inte att kommunerna är kanske de bästa aktörerna där, utan det här borde ju skötas av företag. Mm. Vi har haft mycket diskussioner med typ IKEA och sådär ifrån återvinningsindustrierna, och de söker ju med ljus och lykta efter att hitta vägar mot någonting som är mer hållbart. Men de säger ju precis som vi, om vi inte får kriterier på EU-nivå som helt enkelt säger vad är det för produkter man får sätta ut på marknaden. De måste vara lätta att återanvända och återvinna. Och se till att man röjer upp till exempel på plastområdet. Det finns för många olika plastsorter. Mm. Koncentreras på 3-4 och så kan vi ta hand om dem på ett bra sätt. Vi kan separera dem i utsorteringen eller i återvinning och så vidare. Så vidare.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om du får lista de tre största hindren som vi måste passera för att nå till ett cirkulärt tillstånd.
Det första är ju då att det är i stort sett gratis att utnyttja naturresurser. Det som kostar det är ju arbetskraft och maskiner och sådär. Mm, men du kommer ju, du får ju ta upp malm och så vidare om du äger fyndigheten utan vidare. Du betalar ju egentligen ingenting för eventuell påverkan.
Och det skulle man stoppa?
Nej, man ska ha någon form av råvaruskatt, tycker jag. Alltså. Det är svårt, därför att hur får man det att funka i en global ekonomi, säger folk då. Och så kapitulerar de. Men ska vi förstöra planeten innan vi inför den? Alltså vi måste göra någonting för att det ska löna sig då för marknadens aktörer att söka efter andrahandsmaterial som är billigare.
Mm, det var en.
Ja, det andra är att, och det skulle ju få mycket att hända. Mm. Om vi till exempel hade en hög koldioxidskatt, så fort du genererar koldioxid så skulle mycket av det här hända av sig själv. Därför att när du återvinner metaller, plaster och så vidare, så sparar du mycket energi, och mycket av den energin är fossil och den genererar koldioxid, så du reducerar dina kostnader. Så det skulle vara det bästa. När vi nu inte har fått det, då behöver vi designkriterier. Jag menar, ta den här Apple-datorn här. Mm. Du kan inte ens byta batteri, och det är väldigt svårt att återvinna och återanvända grejerna där. Och den blir alltså sönderhackad, och sen utvinner man då första hand guld och koppar. Det är i princip vad som händer. Och det innebär ju att du slänger bort väldigt stora värden. Men så länge företagen kan hålla på så där och tjäna mera pengar genom att man byter ofta. Men jag tycker man skulle vända på affärsmodellen då och hyra ut den här istället. Då blir det intressant för tillverkaren att tjäna pengar så länge som möjligt, och då tillverkar han eller hon det nog på ett annat sätt. Men det här att producenten släpper ifrån sig ansvaret, eller inte äger materialet, utan det gör jag som konsument. Och så fort jag lägger den på en avfallsanläggning, så är det för plötsligt kommunens egendom. Mm. Det är en väldigt konstig ordning.
Så nummer två, det var att vi måste börja hyra ut saker.
Ja, det kan man säga.
Producentansvar, sa du egentligen, nästan.
Ja, det är ett utbyggt producentansvar. Mm. Där man tror jag går från att sälja prylar till att hyra ut tjänster.
Tjänst. Mm. Mm.
Och det tredje är det här med designkriterier och standards.
Mm. Mm.
Och sen kan man ju, det fjärde kan ju möjligtvis vara som en variant att man tar bort momsen på återvunna råvaror. Det kan ju vara en annan sak, för man har redan betalat skatt en gång.
Mm.
Och då framförallt så är det ju i designledet, så är det också standard på råvaror. Råvarustandard, så att man verkligen kan återanvända. Man vet vad som ingår för någonting.
Men nu listade du ganska konkreta åtgärder.
Mm.
Varför händer det inget på det här då? Då borde det ju finnas en agenda för att göra det här.
Därför att det här måste ju då, det är svårt att göra för ett enskilt land. Därför att lever ju på en global marknad. Men EU är tillräckligt stort för att göra det. Så EU borde göra det. EU-kommissionen la ett förslag på bordet i december 2015. Det har gått 2 år och det har inte hänt särskilt mycket. Man har höjt återvinningsprocenten lite grann på vissa avfallsfraktioner, men man har inte tagit i det här med design.
Mm.
Och man har inte tagit i det här med momsen. Och man har ju inte några planer på någon råvaruskatt.
Är vi tillbaka i att man inte har förstått? Eller vad är det som gör att man inte gör det?
Jag tror att man...
har man inte förstått den stora bilden som vi var inne
på tidigare? Nej, jag tror inte man har förstått den stora bilden. Och sen har man då ett väldigt tryck på sig från dagens företagare som jobbar med korta omloppstider på produkterna och som tjänar bra på det.
EU-lobbying.
Ja, kan man säga. Och det där är inte så lätt att komma runt. Jeremy Leggett, som skriver mycket om energi, han talar om the incumbents, alltså de som idag dominerar marknaderna på olika områden. De gillar ju inte förändring.
Nej, såklart inte.
För de har det bra som det är.
Men jag ska utmana dig lite och säga, vad skulle hända om Sverige sa så här, vi tänker bli världens bästa land på återvinning. Vår edge är att vi ska samla in allting från Europa. Vi struntar i resten av Europa. Vi tänker trycka in innovationspengar i återvinningsindustrin för att vi ska bli allra bäst. Vi tror inte på producentansvaret, vi tror däremot på att det här är framtidens råvarumarknad. Och vi gör en riktigt häftig industri som vågar gå över till designerna istället och säga det. Men vi är bäst på återvinning. Det är precis som Apple är bäst på att göra sin dator. Så tänker vi bli bäst på att påverka Apple. Och kanske till och med att det finns en win för Apple. Av att vi tänker till och med finansiera en bit av er omställning. För vi ser att om vi kan få det här råvarorna,
Återvinningsindustrierna har, för det första, de tjänar inte mycket pengar. De har inte de pengarna. Men det är klart att...
Men tänk om vi politiskt skulle säga som bransch och säga så här, vi förstår att det kommer inte hända på EU-nivå. Men vi ska få det hända på landsnivå. Och det är det vi ska sysselsätta våra befolkning
med. Jag tror vi kan komma en bit på vägen. Men jag tror att parallellt så ska vi då bygga koalition inom Europa med Finland, Frankrike, Holland, Tyskland, kanske ytterligare något land som är på väg i tänket åt det här hållet.
Ja, just det. Men vi tänker vara först, vi tänker vara bäst och vi tänker, det här är våran framtida arbetsmarknad.
Ja.
Korta transporter, återvinning i Sverige, allting flödar ut från Sverige. Vi har inga stålgruvor längre eller malmgruvor, vi har en återvinningsindustri som är den största och bästa.
Ja, men vi kan göra en del, men alltså,
nej, det vill han inte,
så, nej, alltså ja. För att
nej, men det blir så passivt hela tiden, för vi hamnar alltid
det
i det här.
Commitment, så.
Nej, men vi hamnar alltid i det här. Jag tycker vi handlar en massa om N22, för vi handlar ju först i så här, vi kan inte göra det, vi måste ha EU, vi måste ha världssamarbete. Okej, då har vi liksom plottat bort bollen ett steg där. Istället för att säga så här, rent teoretiskt, om man fattar den här stora bilden, det finns ju enorma affärsmöjligheter i det. Och ja, jag ser ju hindren. Jag ser inte riktigt lösningen i producentansvaret. Därför att på något sätt, de är bäst på sitt. Vi måste få dem att vinna på att... Och det kommer vi inte göra med lag. Lag är aldrig sexigt. Alla företag är bäst på att ta sig ur lagen, det vet vi. Producentansvaret som det ser ut idag, inte så starkt. Däremot innovation av att säga, det här är logiken. Det här, vi tänker finansiera den här branschen i 20 år. Och sen kommer det vara världens bästa affärsmodell. Jag kan inte låta bli att tro på det.
Jag tror att jag säger så här. Jättebra idé. Men jag skulle vilja sätta mig ner med några kloka människor under några månader och titta på hur skulle man då bära sig åt. För jag tror att man behöver redan från början då bli partner med några stora aktörer.
Det håller jag med om.
Man behöver nog bli partner med stålindustrin.
Ja.
Jag tror man behöver bli partner med byggsidan, för byggmaterialindustrin är mycket stor.
Ja, det håller jag med om.
30-40% av materialflödena är inom infrastruktur och byggande. Jag tror man behöver bli kompis med några stora retailers, och IKEA är ju då en.
Håller helt med.
Och jag tror att man också behöver, ja, så textilier för 17 gubbar.
Ja.
Jag åt lunch häromdagen med en person som jag känt länge och som har börjat jobba med återvinning av fiber. Textilfiber.
Ja.
Och vi började prata och jag sa, hur går det där? Ja, jo, men vi är på väg, sa han, och det blir större och större och det är intressant och det är en enorm marknad. Ja, så jag berättade, hur stor det är. Ja, sa han, det tillverkas ungefär 100 miljoner ton textilier i världen varje år. Vet du hur mycket som säljs av det där och hamnar hos kunder, sa han. Nej, så jag har inte en aning. Ja, sa han, någonstans mellan 50-60%. Vet du vad som händer med resten? Nej, sa han. Jag hade inte tänkt på det riktigt. En del kanske går till insamlingar, vad vet jag. Det mesta destrueras.
Mm, absolut, bränns. Det blir värme i sig, men det är det andra ursäkten.
Ja, men alltså, vilken kapitalförstöring. Mm, därför att de här stora firmorna vill inte ha ut grejer som inte är sålda på någon annans marknad.
Mm. Jag håller med.
Så att jag tror att man måste samarbeta med dem då för att möjligt. Och det som är intressant med Sverige, även om vi är små, det är att vi har ett antal multinationella företag med bas i Sverige som har huvudkontor här. Så vi skulle kunna göra inbrott, i alla fall i vissa sektorer, det tror jag.
Definitivt. Och jag skulle ge dig rätt på alla de du skulle samla runt bordet utom stålindustrin. Därför att precis som du sa, de som idag är vinnare, råvarutillverkarna som idag är vinnare på det här, de kommer ju motsätta sig det här. Och de kommer inte råinvestera. Några av dem kommer, ja, investera.
Ovako Steel till exempel, de använder nästan bara återvunnen.
Ja, men då är det utvalda, ja, verkligen. Och så kanske ta en ström och så jobba hårt på den och säga, vi tänker göra det här till en framtidsbransch. Nu tänker jag byta ämne. Det var roligt att prata cirkulärt. Det borde vi göra mer.
Men
vi vet också.
Vet du vad? Det som är intressant är att om du på pappret räknar ut vad skulle det kosta i extra kostnad att göra stål helt koldioxidfritt. Mm. Vare sig vi nu talar om CCS, det vill säga fånga in koldioxid och stoppa ner den i backen, eller tänker oss att vi producerar inte med kol och koks utan vi har vätgas som reduktionsmedel. Ja, då har man mellan tummen och pekfingret sagt stålet blir 40% dyrare i grossistledet. Och det är svårt då för någon som säljer i hela världsmarknaden att konkurrera. Men om du sen går som detaljist eller konsument och ska köpa en bil, så blir bara den bilen någon tusenlapp eller två dyrare. Mm. Därför att stålet är en sån liten del av hela kostnaden för bilen. Och då säger jag, då borde man väl kunna fixa det där. Alltså. Det borde väl ekonomerna.
Hur tänker du då att bilindustrin ska då subventionera stålindustrins åtgärder? Eller?
Ja, men fastnar du inte i loopen, så nu måste vi hacka sönder ditt förslag innan. Så här. En bro, ett hus, då kan vi inte ha de marginaleffekterna. På en bil, jo, därför att bilen är mycket, alltså, plast också.
Ett hus, cement.
Det är cementet som är den stora.
Våningen skulle bli 100 kronor dyrare per kvadratmeter.
Okay. Men om vi tar
och bron, den kostar redan 15-20 000.
Den stora bron då? Där måste vi få enorma effekter. Ja, det var...
Jo, men alltså poängen är att i konsumentledet,
ja, jag fattar,
kan,
ja,
man relativt enkelt absorbera den extra, ja, kostnaden.
Ja.
Och då stämmer plötsligt det här att en omställning kanske kostar ett par procent av BNP.
Ja. Men inte men, mycket mer.
Nej, men kostnadsskillnaderna är så olika på olika nivåer i ekonomin.
Såklart. Okej, offentlig upphandling. 2010 så fick du ansvaret för upphandlingsutredningen. Och då ska du se över regelverket på offentlig upphandling ur samhällsekonomiskt perspektiv. Och 2023 la ni fram utredningen Goda affärer, en strategi för hållbar offentlig upphandling. Vi vet att det är en sten i skon att skattepengar handlar på pris och inte alls på hur saken är gjord. Det blir pinsamt nästan när man tänker färdigt den tanken. Vad tyckte du var det viktigaste ni kom fram till i utredningen?
Det viktigaste var ju att vi måste flytta perspektivet från lägsta pris till att göra nytta. Och att det ska vara en god affär både för myndigheten eller för myndigheterna och för samhället och för den sociala och den miljömässiga verkligheten. Så vi tryckte ju väldigt mycket på det. Och vi såg ju till, eller har sett till tillsammans med det nya EU-direktivet, att lägsta pris är inte längre normen, utan det man ska ha kvalitet för det, för pengar man lägger ner.
Nu är vi 4 år senare, och tycker du att det har gått, har det landat, har det hänt bra saker sedan dess?
Ja, det har hänt bra saker, men det går väldigt långsamt, och det tror jag beror på att de som är upphandlare, de har vant sig vid ett system där de behöver vara försiktiga, inte ta några risker, framförallt inte att hamna i domstol. För så Precis. Fort man går ifrån lägsta pris, riskerar man att hamna i domstol. Det blir överklagan. Och då får man smält på fingrarna av sin ledning.
För att bli allting försenat, ja, framförallt.
Ja. Så att det där rädslan där, och den vet jag inte riktigt hur man har tagit itu med. Vi föreslog att man skulle satsa mycket pengar på utbildning av upphandlarna. Vi föreslår att man skulle ha en särskild myndighet. Det har vi fått, upphandlingsmyndigheten. Den låg ju tidigare på Konkurrensverket, vilket var milt sagt korkat. Och sen föreslår vi också att vi behöver mera forskning. För att vi vet för lite fortfarande om väldigt mycket av det här. Jag tycker att Ardalan Shekarabi verkar vara rätt minister för det här. För han kan det här, han har forskat på området. Och det känns som han är på rätt spår. Men det är tröga processer. Om jag hade skrivit den idag, då hade jag ju föreslagit att det som nu är ett bör-krav, att man bör ta sociala och miljömässiga hänsyn, det hade ju stått ska.
Istället.
Ja, jag var för feg där.
Häromdagen så råkade jag påstå att jag tror att det råder i princip politisk konsensus kring de här frågorna. Ardalan Shekarabi gör en massa saker, men jag tror att nästan alla partier står bakom att offentliga medel måste även titta på andra saker. Håller du med om det? Så är jag fel? Eller?
Nej, jag tror att i allt väsentligt har du rätt. Men sen när du kommer in i det enskilda fallet så är det ändå svårt att fullfölja. Partier vill profilera sig på en det ena och en det andra. Jag hade ju inte med några politiker i den där utredningen. Jag hade bara med experter och myndighetsrepresentanter och sakkunniga av olika slag. Så vi testade ju inte av det där på politikerna. Men jag har också en känsla av att det här är ett område där det inte är några stora skillnader. Samtidigt, kunskapen är ganska låg.
Så det är framförallt där skillnaden ligger. Vissa kommer förstå att det är större och andra kommer inte förstå att det är större.
Men alltså, vi kan gå tillbaka till cirkulär ekonomi. Vi har ett ekodesigndirektiv i EU som är till för att, det började med att man skulle få ner energianvändningen i samband med olika energirelaterade produkter. Både sådana som drog energi och typ isoleringsmaterial för fönster och sånt där. Allt som var energirelaterat. Och nu har vi föreslagit att, och det där var ju väldigt viktigt då, inte minst för kommuner och andra, att kunna bygga på standard. Nu har vi sagt, det här borde utvecklas, utvidgas till att omfatta material också. Och då har Juncker, som är EU-kommissionens president, då har han satt ner foten och sagt att vi ska inte hålla på med sådana detaljer. Och han förstår inte att om 500 europeer konsumerar på ett annat sätt så blir det bättre. Och så har han tagit då brödrosten som ett exempel. Och det var så att den här Leske Farage som var chef för UKIP och som ju såg till att det blev en folkomröstning kan man säga i England. Han åkte runt i den här folkomröstningskampanjen och vi hade en toaster, en brödrost i handen. Och så sa han att Bryssel lägger sig i för mycket i britternas vardag. De ska till och med tala om hur våra brödrostar ska tillverkas. Förstår ni hur dumt det är?
Det skulle kunna vara en tepåse eller en brödrost.
Ja, visst. Och i själva verket så hade ju alla vunnit på att brödrostarna var lite effektivare i sin energianvändning. Men då har liksom det här har stoppat upp. Och här, ja, nu kan vi ju då hoppas att offentlig upphandling, när de handlar in brödrostar och annat, att de tänker så här, va. Men de hade ju haft, det hade varit mycket enklare om det redan från början fanns ett regelverk som drev åt det här hållet.
Så det saknas, och det saknas kunskap hos de politikerna för att det ska hända.
När man tittar på din yrkesbana så är det ju slående hur ofta du lyckas befinna dig i händelsernas centrum. Är det centrum som hittar dig, eller lyckas du alltid hitta dit där det blir hett?
Ja, men jag tror att möjligen tror jag, utan att försöka, utan att vara mallig, men jag möjligen tror att jag har varit otroligt intresserad av att försöka se vad som händer på lite sikt. Och när jag jobbade på Röda Korset till exempel så skrev jag en bok redan 84 på temat naturkatastrofer. Är de orsakade av naturen eller Gud, eller är det människans verk? Ja, på engelska var det just natural disaster, acts of God or acts of man. Och där var vi väldigt tidigt ute och pekade på att om vi inte går in och gör en massa beredskapsåtgärder, om vi inte satsar mer på prevention än bara slänga ut nödhjälp, då kommer det här aldrig gå. Och det tog lång tid för den där tanken att sätta sig. Jag tror jag var ganska tidigt ute med tillväxtens gränser. Mm. Jag tog väldigt intryck av den rapporten. Jag var moderat på den tiden. Gick in till min partiledare Gösta Bohman och började prata om det där. Han tyckte att jag hade dragit in en smutsig råtta i rummet. Och han sa faktiskt till och med till mig att jag tycker du ska söka medlemskap i Folkpartiet. De är nog mer intresserade av såna här dumma idéer. Mm. Ungefär.
Fast du sökte till Kristdemokraterna.
Ja, men det var ju...
Det var Kristdemokraterna som sökte upp honom.
Ja, det var 20 år senare. Ja. Sen jag lämnade politiken därför att jag kände att jag kvävdes. Ja. Och det ironiska var på den tiden att jag såg så många som Bomans kronprins. Jag var ju jätteskaj att jag skulle bli fast där. För jag var inte moderat. Men jag var inte klar över vad jag var heller. Jag tyckte inte jag såg något parti som passade mig egentligen. Utan jag bestämde för att jag lämnar partipolitiken. Sen har jag ju fortsatt att jobba med politiska frågor. Det har jag gjort. Och det gör jag fortfarande. Och om jag skulle skriva mina memoarer skulle det nog bli ett hjärta att ligga lite längre till vänster. Det skulle nog bli.
Om vi nu fångar den förmågan som du har, så skulle vi titta vid kristallkulan. Vad är det vi kommer prata om 3-5 år från nu? Vad tycker du att debatten ska röra sig om? Om du ska liksom trycka fram den här framtida perspektiv som du har. Vilken är den nya frågan?
Jag tror den stora debatten om 3-4 år kommer att vara digitaliseringen. Alltså hela den artificiella intelligensen, robotiseringen. Och vad den leder till. Och vem som äger våra data. Det tror jag kommer att vara den absolut största frågan. Därför att det finns nästan ingen politiker som jag har i alla fall lyssnat på som har grepp över det här. Utan det är en utveckling som bestäms av några jättestora företag med enormt mycket pengar. Och några miljardärer. Och det är ganska obehagligt.
Men har inte EU varit på den frågan med nya lagstiftning kring integritetsfrågor och datakontroll? De har ju kommit en bit.
De har kommit en bit på väg.
Ja, den trädde ju i kraft i maj nästa år. Ja.
De är på.
Men och det inte är, i Sverige. Jag håller med, i Sverige är det väldigt tyst.
Ja, i Sverige är det väldigt tyst. Och problemet är att vi har inget organ. Nej. Som följer den här typen av frågor. Utan som,
digitaliseringsmyndigheten?
Nej, alltså jag tycker man skulle ha en office som jag brukar... På engelska skulle det vara Office for Technology Assessment. Alltså en myndighet som har som uppdrag att ge råd åt regering och riksdag och även resten av samhället. Vart vi är på väg när det gäller framförallt teknologiutveckling. Mm.
Är det som Kemikalieinspektionen, men för teknik?
Ja,
för teknikinspektionen.
Ja, det kan man säga.
Då startar vi en
I Finland finns det en sån myndighet som heter Sitra. Och Sitra är på engelska att kalla dem sig The Finnish Innovation Fund. Jag sitter i deras rådgivande internationella styrelse, så jag träffar dem ett par gånger om året. Otroligt intressant. Och de jobbar med den här typen av frågeställningar, långsiktiga frågeställningar.
Ser du att den här frågan kommer att dyka upp i valrörelsen nästa år?
Det tror jag inte.
Vad är det för stora frågor som kommer komma i valet?
Det som möjligen kommer upp i valrörelsen, det är effekterna på arbetsmarknaden. Alltså jobben. Mm. Och där är fortfarande ett stort frågetecken vad som kommer att hända. Där går experterna liksom på tvärs.
Men vad ser du för andra viktiga frågor? Vad tror du? Du har ju varit i flera olika partier.
Ja, alltså migrationsfrågorna kommer naturligtvis att vara stora. Mm. Jag tror att vård, omsorg av olika slag, vi får fler och fler äldre, de frågorna kommer att vara stora. Jag tror att det här med innovation på olika sätt, vad har samhället för redskap för att gynna innovationer, kommer att vara en ganska stor fråga. Jag hoppas ju att klimatfrågan kommer att vara hyggligt stor.
Men du är tveksam?
Nej, jag ser inte riktigt ännu. Alltså jag tycker att det sker ganska mycket som är lovande. Fossilfritt Sverige under Svante Axelsson kommer nog lägga fram en rad förslag. Den nya klimatlagen ger en bra plattform. Men vi måste ju gå vidare och börja implementera. Och där ser jag att där händer det för lite.
Men det är mer i det operativa. Men frågan är om det blir en valrörelsefråga. Är det någonting som partierna kommer ta poäng på?
Vet jag.
Nej. Får jag fråga dig. Vi driver ju en annan liten teori här i CSR-podden. Och det är att det finns mycket mer att lära av misslyckanden än av goda exempel. Det brukar vi plåga alla våra gäster med att fråga. Och då ställer vi också frågan. Har du något misslyckande som du kan dela med dig av? Som vi kan dra positiva erfarenheter av? Gör inte det här, för det gjorde jag.
Alltså jag tror man ska dra lärdom både av misslyckanden. Det är ju jätteviktigt, jag håller med om det. Men det är klart att goda exempel är också väldigt viktiga. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Och det är därför när jag nu till exempel tittar på hur ska vi hantera det här med cirkulär ekonomi. Då försöker jag skaffa mig en uppfattning. Hur gör de i Tyskland? Mm. Hur gör de i Holland? Hur gör de i Frankrike? Där är mycket på gång som man kan lära av. Mm. Misslyckande.
Ja, du gav ju ett. Det var ju att du inte satte skallkrav när det gäller.
Ja,
det har du redan sagt faktiskt.
Det var en miss. Sen var det väl kanske. Alltså jag ångrar inte åren i Europaparlamentet, för jag lärde mig enormt mycket. Och jag tror jag gjorde en viss nytta i olika frågor. Jag kunde puffa lagstiftning åt rätt håll. Men jag var väl egentligen inte 100% kristdemokrat, utan jag gick in därför att jag fick ett erbjudande att göra nytta i Europa, och det var ett svårt val, och jag tackade ja, för jag såg att motivet faktiskt var att jag tyckte mig se att klimat- och miljöfrågor höll på att bli väldigt mycket höger-vänsterfrågor, och då tyckte jag att det är väldigt viktigt att det finns några på den icke-socialistiska kanten som driver det här. Och ja, så att jag
var landade vi att det var ett misslyckande att du nej, blev kristdemokrat?
Jag tror att det var ett lite grann ett snedsteg, därför att jag hade så att säga lämnat partipolitiken därför att jag inte kände mig riktigt bekväm i den. Och så försökte jag gå in i den igen, och då kände jag mig obekväm, och nu kan jag då säga att var jag 10-15 år yngre, så skulle jag säkert försöka igen att gå in och påverka. Kanske starta ett nytt parti, vad vet jag. Men nu är jag inte 10-15 år.
Du tycker det är för sent att
jag
är.
Sen beskrev du det faktiskt då, i sommarprat så beskrev du det som att du hade ett möte med Alf Svensson där du kände att värderingarna er emellan överensstämde också. Det kändes som ett personligt möte som också gjorde att du blev...
Ja, men det var
det. Var det personliga förförandet av att det här är en person som jag kan tänka mig att jobba med.
Ja, alltså vi tyckte ju inte likadant på alla områden, tvärtom. Men hans, ska vi säga det, hans betoning av etik, människors lika värde och att vi har ett ansvar för skapelsen, som han uttryckte. Mm. Jag tyckte det var väldigt bra, och jag tycker fortfarande att det är bra. Och jag har ju träffat massor med goda kristdemokrater. Men det är klart att om jag tittar tillbaka på mitt liv, så var det lite grann en sidodörr.
Vi försökte göra en sån logisk loop på dig, och apropå din framtid då, för nu har vi ju haft snillen spekulerat kring grejen, och då tänkte jag just där, 26 år var du när du gick in i rikspolitiken, sen har du varit EU-parlamentariker, borde det inte logiskt att återkomma som 73-åring och bli invald igen? Med den erfarenheten du nu har, och du vet ju vad du vill, och du är väldigt vokal kring vad du vill, du har en insikt som du förstår att du ska förvalta och driva på, är inte logiken egentligen comeback?
Nej, det är det inte.
Jag
har faktiskt talat med min fru om det där, och där tar det stopp.
Där kom det allvarliga samtalet.
Men en person som jag högaktar mycket, Kristina Persson, vi har pratat väldigt mycket om under åren att försöka göra någonting på ett annat sätt. Men alltså, det är svårt att gå in i ett politiskt system som ser ut som det nuvarande, som är linjärt och som inte ser till systemfrågorna särskilt mycket.
Vi måste reformera politiken för att du ska vara med i den.
Ja, det kan man säga. Och vi måste, och jag hoppas ju mycket att det ska komma unga människor som ser politik på ett annat sätt. Alltså, därför den är ju så viktig. att lämnar vi allt det här vi har pratat om till marknaden, så blir det inte bra. Va? Därför det finns ingenting i marknaden. Marknaden är bra på vissa saker, men det finns ju ingenting i marknaden som åstadkommer klimaträttvisa eller som åstadkommer långsiktsstabila ekosystem eller som åstadkommer social rättvisa. Det måste ju andra fixa till, och det är politikens uppgift. Mm.
Men politiken blir det inte för dig. Så vad är
jag vill
det?
Inte reformera hela politiken.
Nej, men det kommer
jag
kanske
den.
Inte hinna.
Nej, men jag ska pensionera mig så småningom.
Är det det som är ditt nästa steg?
Så småningom.
Att du ska bli pensionär så småningom?
Så småningom.
Ja.
Nej, så länge jag har hälsan så kommer jag fortsätta jobba. Och just nu jobbar jag med något som heter Climate Kick som är ett stort innovationsprogram för low carbon solutions på EU-nivå, och det tar mycket tid. Och så jobbar jag i Romklubben, och vi ska snart komma med en ny bok som kommer att ta mycket tid att sälja in.
När kommer boken? Den boken du
ja, nämnde. Den kommer någon gång i november, december, och den ges ut av Springer. Den tyska upplagan är redan ute. Vi har en upplaga på gång i Kina, vi har en i Spanien.
Och vi som inte läser kinesiska, spanska eller tyska, när får vi den på engelska eller svenska?
Engelska i december, och svenska, där håller jag på att fundera. Möjligen ska jag göra om den och använda ungefär 100 sidor av det innehåll som är idag, och så skriva 100 sidor nytt.
Okay.
Ska jag vara ärlig, så låter det inte som att du är på väg mot pension.
Nej. Jag håller med.
Ja. Och din fru håller med om det också.
Ja, och nu ska jag faktiskt gå och träna min rygg.
Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Anders.
Tackar.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.